Nu lyssnar du till Radio Malmbäck på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5 och Höglandets närradio i Nässjö. Hej och välkomna till Radio Malmbäck. Mitt namn är Mikael Lägermo. Jag sänder här mitt 8:e program sedan min återkomst i lokalradioetern i september 2014. Under hösten 2015 skrev och sände jag ett program betitlat Själens second hand-butiker. Ett huvudtema i det programmet var att det faktiskt spelar roll var vi letar efter ljus och kraft för vårt inre liv. Jag påminner om den himmelska lockton som jag uppfattar finns utanför de gängse terapisammanhangen, utanför de gängse lösningarna när det gäller bot för ett oroligt själsliv. Jag talar i det programmet också om vikten av att inte slarva bort det vi kallar sökningstid. Ett begrepp som speglar detta underbara, att himlen under vissa perioder av en människas liv särskilt söker just henne. Vi vet inte hur länge en sådan period varar, eller om den någonsin kommer till oss igen. I det här programmet skulle jag vilja ställa siktet mot en särskild aspekt i den kristnes liv. En aspekt som berör detta att vi är tillfälliga gäster i den här världen. Att vi har ett annat sikte och mål för vår blick än endast det nuvarande, det just nu innevarande, det ständigt föränderliga och icke-förblivande. Vi har vårt egentliga medborgarskap någon annanstans, i en annan dimension. Ändå, samtidigt ska det här livet, vilket just nu är oss givet, levas fullt ut i Guds ljus, efter vår klaraste insikt och bästa förmåga. Det finns en skiljelinje mellan Guds rike och världen, en skiljelinje som den kristne ganska ofta blir varse. Var hör den kristne egentligen hemma? Var finns hans eller hennes rätta hemvist? Hur hanterar man två parallella skeenden där man dels domineras av världens villkor och principer men samtidigt andligen dricker ur en annan källa? En källa som springer upp i ett annat rike. Den kristne kan utan svårighet stämma in i vad Koras söner säger i den 84:e psalmen, vers 11, där de uttrycker följande. En dag i dina gårdar är bättre än älges tusen. Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus än dväljas i de ogudaktigas hyddor. Så lyder texten i 1917 års översättning. Några ålderdomliga uttryck dyker upp här, vilka kan kännas svårhanterliga i vårt nutida språkbruk. I min franska studiebibel får versen en likartad klang, men färgas dessutom av några små variationer, vilka belyser det som jag uppfattar centrala innehållet ifrån ytterligare några vinklar. I en fri översättning lyder då versen ungefär så här. Ja, en enda dag i dina tempelgårdar skulle vara bättre än tusen spenderade någon annanstans. Hellre förblir jag vid tröskeln till ditt hus, min Gud, än lever med människor utan varken tro eller lag. Ser du tendensen i det författarna Koras söner här skriver? De har hellre en enkel syssla i Guds närhet som att vakta dörren till hans hus, att stå vid tröskeln till hans hus, än att de spenderar stora delar av sitt liv mitt i en värld där tiden och energin förslösas med annat. Det där som är annat, det väger så olidligt lätt vid en jämförelse. I det följande vill jag belysa värdet och betydelsen av den tusen första dagen, den hett eftertraktade, den så länge emotsedda, den som gör verklig skillnad. I ljuset av den framstår de andra tusen dagarna som en lång transportsträcka. Tid som passerar utan att den förändrar varken oss eller vår situation på ett märkbart sätt. Där det fullkomliga fattas oss, liksom jäckar oss och glider ur våra händer. Tänk att denna enda dag kan vägas mot tusen andra och väga tyngre. Vilken ljuvlighet som mättar denna dag. De av oss som har mött något av den glömmer det aldrig. Kanske reagerar vi som Petrus gjorde när han var med Jesus på förklaringsberget. Vi tar del av denna händelse i Matteus evangelium, det 17 kapitlet, verserna 1-9, där vi får lyssna till följande. 6 dagar därefter tog Jesus med sig Petrus och Jakob och Johannes, Jakobs broder, och förde dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Och hans utseende förvandlades inför dem, hans ansikte sken så som solen, och hans kläder blev vita så som ljuset. Och se, för dem visade sig Moses och Elias i samtal med honom. Då tog Petrus till orda och sa till Jesus: Herre, här är jag skott att vara. Vill du så ska jag här göra 3 hyddor, åt dig en, och åt Moses en, och åt Elias en. Och se, medan han ännu talade, överskuggade dem en ljus sky, och ur skyn kom en röst som sa: Denne är min älskade son, i vilken jag har funnit behag. Hör honom. När lärjungarna hörde detta följde ner på sina ansikten i stor förskräckelse. Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sa: Stå upp och var inte förskräckta. När de då lyfte upp sina ögon såg de ingen utom Jesus alena. Då de sedan gick ner för berget bjöd Jesus dem och sa: Omtala inte för någon denna syn, för en människosonen har uppstått från de döda. Vad är det egentligen som händer här? Först förvandlas Jesu ansikte till något liknande solens sken, så också hans kläder. Efter det visar sig 2 stora gestalter ur judafolkets historia och, som om inte det vore nog, en sky med ännu högre ljushetsgrad, om jag får uttrycka det så, innesluter dem och en röst talar till dem ur det ljuset. Rösten från den evige, från honom utan varken början eller slut, upprepa vad den sade vid Jesu dop i floden Jordan: Denne är min älskade son, i vilken jag har funnit behag. Dock, den här gången finns det också ett tillägg. Detta tillägg är inte oväsentligt. Det är ett viljeuttryck, en maning från den högsta när han säger: Hör honom. Hit, kära lyssnare, till denne Jesus ska du vända ditt öra. Du kommer inte att ångra om du så gör. Ditt liv blir aldrig mer detsamma. Du lyder då en maning från den som skapat dig och som känner dig väl. Visst går det att förstå Petrus reaktion. Han vandrar dagligen med Herren Jesus, blir förstahandsvittne till under och tecken, hör livsomvandlande förkunnelse, ser med egna ögon Guds rike bryta fram. Tror ni att Petrus i det här skedet av sitt liv går och tänker: Varför lämnade jag mitt arbete med fiskandet? Varför gick jag iväg från mitt hem, mina nära och kära? Vad har jag här ute på vägarna att göra, bland berg, sten och sand? Jag för min del tror inte att hans tankar går i den riktningen. Jag tror att han här befinner sig mitt i sitt livs mest spännande tid, så långt. Ändå vill han inte gå ner från förklaringsberget. Där har han allt. Där har han nog och övernog. Hans sinnen är mättade så långt det är möjligt för en dödlig människa att få den mättade. Han vill frysa ögonblicket, permanenta tillståndet, bli kvar för alltid. Han är under en allsmäktiges skugga, där inte fågelfångaren kan fjättra honom, hålla ner hans ande, bura in honom, göra honom mordfälld, släcka hans hopp. Situationen med att leva under en allsmäktige skugga skildras för oss i psalm 91. Vågar vi tänka tanken att en allsmäktige skugga faktiskt utgörs av ljus? Dels med stöd av vad vi nyss tog del av från förklaringsbergets topp. Dels stödjande oss på ett bibelord i 1 Johannesbrevet, det 1:5, där det heter: Och detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att intet mörker finns i honom. Värt att nämna i det här sammanhanget är också ett ord hämtat från Jakobs brev, det 1:17, där vi möts om följande: Idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker kommer ner ovanifrån, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling av ljus och mörker. Ibland när man tar del av kommentarer kring det som skedde på förklaringsbergets topp så kan man möta spekulationer kring varför Petrus tycks uppträda och tala så förvirrat. Bygga hyddor. Räcker det inte med att bara närvara, ta det lugnt, lyssna och iaktta? Jag för min del menar att det mycket väl går att förstå honom. Mose och Elia visar sig, gestalter han inte träffat i verkliga livet. Herren Jesus är där. Den allra största härligheten strålar sedan in över scenen när den högste överskuggar dem. Vad kan behövas mer? Vad fattas? Här vill Petrus dröja kvar, ja, förbli för alltid. Hade vi i verkliga livet fått smaka på det vi nu upplevt genom Matteustexten, ja, då hade vi också önskat stanna kvar på berget. Det hade för oss blivit den dagen som övertrumfat tusen andra dagar. Var finns då den kristnes rätta hemvist? Var har den troende sitt verkliga medborgarskap? Paulus ger oss besked om saken när han skriver i Filipperbrevets 3:e kapitel, vers 18-21. Det är så som jag ofta har sagt er och nu åter måste säga under tårar. Många vandrar så som fiender till Kristi kors och deras ände är fördärv. De har buken till sin Gud och söker sin ära i det som är deras skam och deras sinne är vänt till det som hör jorden till. Vi åter har vårt medborgarskap i himmelen och därifrån väntar vi också Herren Jesus Kristus och som frälsare. Vi ska så förvandla vår förnedringskropp att den blir lik hans härlighetskropp genom den kraft varmed han också kan underlägga sig allt. Den troende går ju naturligtvis inte som fiende till Kristi kors här i tiden, utan bär det istället, försakar sig själv i det att han eller hon efterföljer Kristus. I den efterföljelsen särskiljer sig den kristne på flera sätt från världen. I världen gäller tävlan om fördelar, positionsbevakning, maktkamper, lögner och halvsanningar, falskspel, utmanövrering, finslipning av gudlöshet, elakhet, skadeglädje med mera. Den kristna uppmuntras inte till att delta i sådant utan möts istället av frågan som gäller vad det hjälper en människa om hon vinner hela världen men samtidigt förlorar sin själ. Något hon definitivt kommer att göra om hon kastar sig handlöst in bland världens principer. För att där i den djävulska tummelplatsen låta helt forma sitt liv. Den tummelplatsen har inget med Guds rike att göra. Likväl så är det i den miljön och atmosfären de flesta troende framlever sina liv. Så är livet ordnat och alla troende bör inte heller dra sig undan det ansvar det innebär att vistas i världen. Vem ska då vara jordens salt? Det finns inga andra som kan gå in och axla den rollen. Jesus visste i förväg hur svårt det skulle bli. Till tröst och styrka gav han oss löftet i Johannes evangelium, det 16:e kapitlet, vers 33, där han säger: Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen lider ni betryck, men var vid gott mod, jag har övervunnit världen.
They cannot be moved. this time and forever, as long as the moon keeps time. You stand before me, the apple of my eye. You will not be moved. You will not be moved. You will not be moved.
Johannes evangeliums 17 kapitel ber Jesus för sig själv samt för sina lärjungar, men dessutom också för dem som genom lärjungarnas förkunnelse kommer att komma till tro på honom. Här, i denna hans bön för oss, framträder skiljelinjen mellan världen och Guds rike i klara färger. Vi lyssnar till några axplock ur kapitlet. Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du har givit mig att utföra. Och nu, Fader, förhärligar du mig hos dig själv, med den härlighet som jag hade hos dig förrän världen var till. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du har tagit ut ur världen och givit åt mig. De var dina, och du har givit dem åt mig, och de har hållit ditt ord. Vidare hör vi: jag ber för dem, det är inte för världen jag ber, utan för dem som du har givit åt mig, ty de är dina, så som allt mitt är ditt och ditt är mitt, och jag är förhärligad i dem. Jag är nu inte längre kvar i världen, men det är kvar i världen när jag går till dig. Något längre fram i Jesu bön möter vi: jag har givit dem ditt ord, och världen har hatat dem eftersom de inte är av världen, liksom inte heller jag är av världen. Jag ber inte att du ska ta dem bort ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. Mot slutet av bönen ber Jesus så här: rättfärdige Fader, världen har inte lärt känna dig, men jag känner dig, och dessa har förstått att du har sänt mig. Av dessa ställen framgår det att de kristna är uttagna ur världen, att de inte längre är av världen, att Jesus är förhärligad i dem, att de har fått Guds namn uppenbarat för sig, att de har förstått att Fadern sänt Jesus. Samtidigt möter vi inte någon önskan eller begäran från Jesus gällande att de troende ska tas bort från världen, utan att de istället ska vara kvar där, men bevaras från det onda. Med andra ord, saltet måste vara på plats, levande och starkt, i det som annars obönhörligt ruttnar. Jesus visste vad han talade om, visste vad han bad om. Mitt i denna brytningspunkt är det inte så konstigt att en kristen från tid till annan kan uppleva en känsla av tillfälligt gästspel i denna onda värld, en förnimmelse av främlingskap som om hon inte riktigt hörde hemma här. Denna känsla är inte bara gripen ur luften, inte framställd ur en fritt seglande fantasi. Nej, den har sin grund och orsak. Hebreerbrevets författare levererar i det 11:e kapitlet en ordentlig tillbakablick kring det vi kan kalla trons hjältar i det gamla förbundet. Alltså de människor som levde under gamla testamentets tid, de som fick sätta sin lit till förbundets Gud, de som ännu väntade på den messias som skulle komma, de som väntade att något mer helt och fullkomligt skulle följa efter detta jordelivet. De väntade på något större, en känsla de ofta inte kunde dela med sin samtid, vilket medförde en känsla av annorlundaskap. Vi läser ur det 11:e kapitlet, verserna 13-16. I tron dog alla dessa innan de ännu hade fått vad utlovat var. De hade endast sett det i fjärran och hade hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så ger ju därmed till känna att de söker efter ett fädernesland. Och om de hade menat det land som de hade gått ut ifrån, så hade de haft tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu stod deras håg till ett bättre, nämligen det himmelska. Även här i dessa gamla tider fanns alltså känslan av att vara gäst och främling. När vi nu berör det gamla förbundet, det som Gud ingick med Abraham och i förlängningen det judiska folket, så ser vi intressant nog ett annat perspektiv, en form av åtskillnad som mildras och upphör, nämligen åtskillnaden mellan de kristtrogna och förbundsfolket. I Kristus blir de två ett. Paulus beskriver det hela i Efesiebrevet, det andra kapitlet, först vers 13, där vi läser: Ty han är vår frid, han som av de båda har gjort ett och brutit ner den skiljemur som stod emellan oss, nämligen ovänskapen. Vidare hör vi från verserna 17-21. Och han har kommit och har förkunnat det glada budskapet om frid för er, ni som var fjärran, och om frid för dem som var nära. Ty genom honom har vi, det ena såväl som det andra, i en och samma ande tillträde till Fadern. Alltså är ni inte mer främlingar och gäster, utan ni har medborgarskap med de heliga och är Guds husfolk, uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Gläd dig, du som hör Kristus till. Du räknas nu som en i Guds husfolk. Du har medborgarskap med de heliga. Du står med i en gemenskap byggd på apostlarna, profeterna och Kristus Jesus själv. Parallellt med detta lever du kvar i den här världen och känner av dess påfrestningar. Det är oundvikligt. Fadern och sonen vill ha det så, vilket vi hörde i ett av textavsnitten från Johannes 17 kapitel, där Jesus ber: Jag ber inte att du ska ta dem bort ur världen. Men i samma andetag ber han: utan att du ska bevara dem från det onda. Jesus visste hur tufft det skulle komma att bli för olika människor under olika tidsperioder, i olika kulturer, runt om i vår värld. Han visste mycket väl att vi skulle komma att behöva just det, ett gudomligt beskydd från det onda. Man ser här att han till fullo känner det ondas destruktiva potential, att det onda inte har något stopp, ingen bortre gräns där det liksom hejdar sig och säger: Nej, nu räcker det. Nu måste jag bättra mig ett tag. Så här kan jag inte hålla på. Nej, vår själafiende har ingen sådan bortre gräns. Jesus visste mycket väl vad han lade in i sin bön just för vår skull. Visst är det stort? Visst är det underbart? Tänk att vi har en sådan herde, som väl vårdar sig om våra själar. Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 2, vers 25. Ty ni gick vilse så som får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. I ett av mina program med rubriken Att landstiga med sin tro tog jag upp det omöjliga med att en kristen ska kunna förväntas alltid leva på höjden. Bibelns persongalleri och den kristna erfarenheten vittnar om att det inte förhåller sig så. Lika fullt, när du och jag befinner oss i dalgången, så hör vi fortfarande till Guds husfolk. Om vi är uppmärksamma på syndens härjningar i våra liv och inte aktivt med vilja och avsikt tar del i den. Vad kan tänkas gälla för en troende i den situationen? Vilka minsta grundkrav har Herren så att säga lagt på oss? I en så pass känslig fråga, där svaret har stor potential att göra antingen nytta eller skada, tror jag det är viktigt att trösten får ligga i främsta rummet. Inte en falsk, överslätande tröst. Inte ett försök att måla över det fula i vackrare färger, utan att först ha skrapat bort den gamla färgblandningen, gjort upp med det gamla. Om vårt samvete redan går hårt åt oss, så hjälper det ju inte att vi lägger mer bränsle på den brasan. Det kan visserligen hända att vårt samvete har rätt när det anklagar oss. I ett sådant läge tror jag det är bra med den stegvisa insikten. Insikten om att jag måste vrida mitt liv rätt igen så långt det nu är möjligt. När det gäller att verka inom det möjligas ram, så finner vi ett tröstande råd i ett Paulusord, vilket vi hämtar från Romarbrevets 12 kapitel, vers 18, där det heter: Håll frid med alla människor om möjligt är, och så mycket som på er beror. Kära lyssnare, här finns ju möjlighet till egen rannsakan, ett eget prövande av den del som beror på mig själv. De övriga delarna kanske endast kan påverkas genom bön. Det överdrivet stränga samvetet, det som plågar oss och spelar ett spratt med oss när vi som minst önskar det, ska vi ta upp lite längre fram i programmet. Men först, åter till frågan om vilka minsta grundkrav som Herren lagt på oss. Kan vi överhuvudtaget tänka i en sådan riktning? Jag tror för min del att vi med hjälp av bibelordet kan finna viss vägledning, en riktningsvisare för vårt själsliv, infallsvinklar som tröstar i dalgången. Vi vänder oss först till profeten Mika, det vi läser i hans 6 kapitel och den 8 versen. Nej, vad gott där har han kungjort för dig och människa. Ty vad annat begär väl Herren av dig än att du gör vad rätt är och vinnlägger dig om kärlek och vandrar i ödmjukhet inför din Gud. Här har vi en mylla där vår själ kan upprätthållas även i de svåra tiderna i våra liv. Ett grundläge vi ändå kan tänkas upprätthålla med den heliga andes hjälp, när motvinden och det allmänna läget känns svårt att hantera. Hur är det då ställt med bekännelsen under sådana tider? Bekännelsen som inte här känns relevant, stor, bärkraftig eller framgångsrik inför andra. Jag tror det är viktigt att behålla bekännelsen även här. Inte för andras skull, men för din egen skull. Du är fortfarande en gren i trädet, trots läget i dalgången. Jesus själv säger i Johannes evangelium, kapitel 15, verserna 3-4. Förbli i mig, så förblir också jag i er. Så som grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinträdet, så kan ni det inte heller, om ni inte förblir i mig. Jag är vinträdet, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han mycket frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Jag är fullt medveten om att under perioden i dalgången så känner man sig inte särskilt fruktbärande. Det är liksom inte det första man tänker på i den belägenheten. Ändå tror jag att förblivandet i Kristus är centralt. Du vet säkert att frukt inte mognar över en natt. Fruktbildningen alltifrån pollineringen via kartstadiet, sedan vidare till den fullmogna frukten. Ja, det handlar om en tidsperiod som varken kan eller ska underskattas. Frukt stressar man inte fram, den mognar långsamt. Under din samvaro med Kristus så kommer ditt fruktbärande sakta tillbaka. Var så säker. Den stam du sitter fast i, den kan ingen förstöra, bränner upp eller på annat sätt tillintetgöra. Den består för evigt.
See you there when we arrive at eternity's shore.
Jag vill belysa en infallsvinkel till, en som har att göra med det faktum att vi som troende är inlemmade med det heliga, med husfolket, ett faktum vi nyss tog del av i texten från Efesierbrevet. Det är alltså viktigt att vi intresserar oss för detta folks historia, att vi ibland belyser våra liv och sammanhang med hjälp av centrala händelser i deras liv och historia. En av förbundsfolkets mest dramatiska nätter utspelar sig vid Röda havets västra strand. Allra först en kort beskrivning av läget. Farao har just släppt judafolket ur den långa fångenskap i vilken de befunnit sig. De har inlett sin vandring österut, fram mot Röda havets västra sida. Men något ödesdigert inträffar nu i Egypten. Farao ångrar sig och sätter efter judafolket med allt vad han har av arméfolk. Nu finner de sig plötsligt trängda och instängda mellan ett stort vatten och en våldsam hotande armé. En Herrens ängel ställer sig under natten mellan egyptiernas armé och förbundsfolkets lägerplats så att ingen kommer åt den andra. Detta är stort och märkligt i sig, men det är inte allt som utspelar sig den här natten. I samma stund som Mose räcker ut sin hand över havet så börjar en stark vind från öster att blåsa. Ja, den blåser från andra sidan Röda havet hela natten, så starkt att vattnet klyvs itu och delar sig, så starkt att torra land uppstår i en lång passage vilken förbinder den ena sidan med den andra. Resten av historien känner många av oss till. Judafolket går torrskodda över, medan den förföljande armén, vilken trots alla under och tecken de bevittnat, ändå ger sig ner i passagen för att hinna ifatt de människor vilka man just släppt. De drunknar i vattnet när havet återsluter sig. Vänner, kära lyssnare, låt mig få tala symbolmättat en stund. När du eller jag upplever själens dunkla nätter, låt oss då ropa till den som befinner sig på den andra sidan hindret. Låt oss ropa till honom att han klyver det, delar det åt oss, att vinden från öster får börja blåsa för vår skull, så att vi kan passera svårigheterna, lägga den bakom oss. Herren finns framför dig i den riktning du ska röra dig, och du vill till honom. Skulle han inte svara på en sådan bön? Be honom samtidigt skydda dig mot konsekvenserna av det destruktiva, det hotande som eventuellt finns bakom dig, att det en gång för alla får ge sig och försvinna. Källan till vinden från öster lever än idag, slumrar inte, sover inte. Detta fasta löfte får vi del av i psalm 121, verserna 1-4. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Inte ska han låta din fot vackla, inte slumrar han som bevarar dig. Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte. Du och jag kan också få, om vi vill det och inte motarbeta det, del av vinden från öster. Vårt samvete, en del av människans personlighet sedan skapelsens morgon, är oss till varning och hjälp, vare sig vi lever i dalen eller på höjden. Samvetet är nämligen en nödvändig ingrediens i våra tanke- och handlingsmönster, ett viktigt inslag i våra liv, kanske framförallt på höjden. Det händer så lätt att samvetet tystgörs just där. I dalen kan det vara oss för strängt, ja, så maktpåliggande att det hindrar oss från att någonsin mer resa oss upp. Låt mig få ta en bild. Tänk dig att du sänder samma typ av bön mot himlen, där bönen har ett för dig väsentligt innehåll. Ja, så väsentligt att det hotar att kväva dig om inte himmelens Gud tar emot och renar det, samtidigt som du renas. Om vi ett sådant läge liknar bönens centrala innehåll vid plagg som behöver tvättas, så kan det alltså förhålla sig så att man fortsätter att sända redan ren tvätt mot himmelen, vilken kommer tillbaka lika ren. Men individen känner det inte, ser det inte. Det blir då det oroliga hjärtats tomgångshandling, när man söker en försäkran, kanske gällande en förlåtelse, vilken redan är given. I Bibelns värld lyfts några huvudpunkter gällande samvetet fram. För det första, alla människor har ett samvete. Paulus beskriver i sina iakttagelser att han har sett att människornas tankar anklagar eller försvarar dem. Som skapade individer har vi alltså fått en dömande instans i vårt inre, som ibland ger sitt stöd till och ibland anklagar vårt handlingssätt. För det andra, samvetet är ingen ofelbar instans. Bibeln lyfter fram perspektivet att samvetet kan ta fel i sin dom. Över samvetet står den hållning och den vilja Gud uttrycker genom sitt ord. Det vill säga, om vårt samvete dömer oss strängare än vad Guds ord ger uttryck för, så är vi på fel väg. Mycket självfördömelse kan uppstå i det perspektivet. För det tredje, samvetet kan fördärvas. Om vi handlar mot vårt samvete leder det till samvetets nedbrytning. Den inre rösten tystnar till sist. Den sista linan mot tillståndet före det stora fallet mot den Gud vi en gång kände har klippts av. För det fjärde, det goda samvetet är Guds verk. När vi människor märker av vårt eget samvetes dom över vårt liv försöker vi ofta rätta till det så att vi ska kunna känna oss nöjda igen. I mindre saker kan det säkert räcka med ett enkelt förlåt. Att bli förlåten är en väldigt skön känsla. Det känns som om någonting blir helt och på riktigt igen. Det kan vara svårt att uttrycka ordet förlåt på ett sätt så att den andra verkligen förstår att vi menar allvar. I större saker menar Bibeln att vi måste gå dels till Gud samt även till människor med det vi har gjort. Här kan krävas både botgöring och en vilja att ställa till rätta. Genom det försoningsverk Kristus har utfört får vi en chans att börja om igen, att få våra liv på rätt köl igen. Att konstruera en heltäckande definition för samvete tror jag blir svårt. Men behåll gärna, om du har nytta och glädje av det, bilden av samvetet som den sista linan mot det tillstånd vi befann oss i. Den härlighet vi ägde innan det stora och ödesdigra fallet. Att samvetet inte är en försumbar storhet, ja, det får vi vetskap om i första Timoteusbrevet, det första kapitlet, vers 18-19, där det heter: Att så förmana dem, det ålägger jag dig, min son Timoteus, i enlighet med de profetord som en gång uttalades över dig. Må du i kraft av dem strida den goda striden, rustad med tro och med ett gott samvete. Detta har nu visserligen somliga skjutit åt sidan, men de har därigenom lidit skeppsbrott i tron. Vi ser här tydligt hur det ena leder till det andra. Först att samvetet skjuts åt sidan, sedan i steg två som en naturlig följd att tron går i kvav. Det här utgör en dyster men samtidigt förutsägbar utveckling. Vänner, låt oss vara rädda om vårt samvete. Låt oss akta det högt. Det finns där av en anledning, som en guide och en hjälp i våra liv. Vi ska inte tystgöra den rösten när den varnar oss i förväg. Vi ska inte heller negligera den rösten när den talar till oss i efterhand. Det kan i det läget vara så att vi behöver agera utefter den känsla vi då bär inom oss. Håll hur som helst i minne att inte döva den tonen, att inte tystgöra den rösten. Paulus har mer att berätta. Vi vet ju att han upplever ett dramatiskt gudsmöte på vägen till Damaskus. I Apostlagärningarna finner vi att han åtminstone vid två tillfällen berör denna händelse. I två tal som han håller. Den ena gången inför en folkskara i Jerusalem. Den andra gången i ett försvarstal inför kung Agrippa. Det finns dock en annan händelse som man bara vid ett enda tillfälle yppar något lite om utan att beröra innehållet. Det tycks som om himlen själv belagt honom med munkavle i fråga om det som skedde. Paulus var nog inte en person som ville stoltsera med vad han hade upplevt. Han såg kanske riskerna med att man skulle börja sinsemellan jämföra andliga upplevelser, deras frekvens och intensitet. Börja tala om heliga händelser på ett allt mer osunt sätt. Späda ut det man varit med om så att det till sist tappade sitt värde. En sådan utveckling tror jag inte att han vill vara med om i den tidiga kyrkan. Vi ser det också i det vi nu ska ta del av. Ja, där talar Paulus om sig själv i tredje person. Liksom för att tona ner det egna jaget, sin egen betydelse. Han skriver i termer av "jag vet om en man som är i Kristus". Istället för att skriva till exempel "jag upplevde följande" eller "detta hände mig". Han vet dock att berätta att händelsen ligger 14 år tillbaka i tiden. Vi har nog anledning att anta att händelsen varit viktig för honom, kanske rent av burit honom under vissa perioder. Han minns den ännu efter 14 händelserika år. Om vi stödjer oss mot dem som studerat kronologin och detaljerna i Paulus liv, så kan händelserna ha inträffat relativt tidigt efter hans omvändelse, strax innan hans första missionsresa. Det kan också vara så att det hela inträffade under hans första missionsresa. I Apostlagärningarnas 14 kapitel berättas om hur Paulus stenas i en stad vid namn Lystra. När folket tror att han avlidit så släpas han ut utanför stadens portar och slängs på marken. En stund senare reser han sig upp och går in i staden. Nästa dag ber han sig iväg från Lystra. Med hjälp av de här förkunskaperna ska vi nu ta del av själva texten. Vi finner den i andra Korintierbrevets 12 kapitel, versen 1-4. Jag måste ytterligare berömma mig. Väl är så att inte annars nyttigt, men jag kommer nu till syner och uppenbarelser från Herren. Jag vet om en man som är i Kristus, att han för 14 år sedan blev uppryckt ända till tredje himmelen. Om det nu var i kroppslig motto, eller om han var skild från sin kropp, det vet jag inte. Gud ensam vet det. Ja, jag vet om denne man att han, om det nu var i kroppslig motto, eller om han var skild från sin kropp, det vet jag inte. Gud ensam vet det. Jag vet om honom att han blev uppryckt till paradiset och fick höra outsägliga ord, sådana som det inte är lovligt för en människa att uttala. Nog är det väl flera av oss som hade önskat att på ett mer ingående sätt fått ta del av vad Paulus upplevde, vad han iakttog, vad som sades under denna storslagna uppenbarelse. Men det är för alltid fördolt för oss. Himmelen vill ha det så, och det ska vi inte strida emot. Inte med tvång försöka tvinga oss fram till, det tjänar ingenting till. Förlåten in till det allra heligaste vidgar sig lite i taget under vår jordevandring. En dag öppnas den helt och den fulla uppenbarelsen väntar framför våra ögon. Det vi då kommer att uppleva kan nog inte återges med det språk vi idag har tillgängliga. På samma sätt finns det kristna ibland oss som till olika delar håller sina heligaste personliga upplevelser för sig själva. Så bör det nog vara. Man vet aldrig hur det man återger tas emot, i vilken form det så att säga vänder tillbaka. Somligt ur den kristnes liv behöver dock delas. Det behöver nå andras öron till frälsning, glädje, uppbyggelse, styrka, kraft och liv. Läs Apostlagärningarna och se hur mycket Paulus delar i olika situationer. Kära lyssnare, jag hoppas att du i det här programmet har kunnat erfara något av var den kristnes rätta hemvist finns, var den troende har sitt medborgarskap. Att du har fått en förståelse för att det går en skiljelinje mellan Guds rike och världen, och att denna skillnad medför att den kristne av och till känner av ett betryck i världen. Men att det samtidigt finns en seger i detta, en seger som har sin grund i att Kristus har övervunnit världen. Jag hoppas du har kunnat ta del av hur viktigt det är att grenen förblir i stammen. Kanske har du också fått en förnyad förståelse för samvetets vikt och värde i ditt och mitt liv. Kanske kan du våga sträcka dig efter fördjupade möten med den levande. Kanske kan även du nu stämma in i uttrycket att en dag i dina gårdar är bättre än 1000 spenderade någon annanstans. I så fall har jag inte gjort det här programmet förgäves. I så fall har du träffat på ett sådant sätt som jag hoppades och ville. Tack för att du har lyssnat. Tack för att du har tagit del. Vi hörs i etern längre fram.
Thank you.
Den musik vi har hört i det här programmet är i tur och ordning Not Be Moved, James Block, Yahuwah Is Beautiful, Mia, Revelation Song, Phillips Craig and Dean.
Du har lyssnat till Radio Malmbäck och vi sänder över höglandets närradio i Nässjö på 103,9 MHz. Det är Radio P5. Producent var Mikael Lägemo, tekniker Kurt Alpenberg. Tack för att du har varit med och lyssnat. Vi hörs.